Eva Röse läser Du gamla, du fria av Lisa Marklund.
Dag 0. Tisdag 22 november. Jag blev inte rädd. Vägspärren såg likadan ut som de andra vi passerat. Rostiga oljefat på varsin sida om spåren. Det var faktiskt synd att kalla det för väg. En trädruska som hjälpligt avkvistats från grenar tvärs över. Några män med fläckiga automatvapen. Det fanns alltså ingen anledning till oro. Ändå uppfattade jag hur Catherine tryckte sitt ben närmare mitt. Känslan fortplantades genom muskler och nervbanor och landade i lämmen. Det var inte en medveten reaktion och jag gjorde ingenting av den. Bara sneglade på henne och log, uppmuntrande. Hon var intresserad. Väntade bara på mitt drag. Ali, chauffören, hissade ner rutan på förarsidan och lutade sig ut med vårt säkerhetstillstånd i handen. Han satt precis framför mig. Bilen var högerstyrd, byggd för att färdas i samväldet. En het vind med dammande jord virvlade in i bilen, torr och sträv. Jag såg ut över landskapet. Låga törnen, spretiga akacieträd, den brända jorden och en himmel utan slut. En täckt lastbil skymtade fram till höger. En hög med tomflaskor och gamla kartonger. Ett kadaver. Den andra Landcruisern körde upp bredvid oss på vänster sida. Den tyska kanslisten vinkade åt oss genom rutan. Ingen av oss låtsade se henne. Varför skickade man en kanslist på en sån här resa? Vi andra ställde oss frågande. Jag tittade på klockan. Den var 13:23. Vi var en smula försenade, men inte särskilt mycket. Den rumänska delegaten hade tagit en massa foton och Catherine hade redan skickat iväg någon sorts briefing till konferensen. Jag trodde jag visste varför. Hon ville inte sitta och skriva ikväll. Hon ville hoppa över den officiella middagen och vara ensam med mig. Hon hade inte frågat mig ännu, men jag kände det. Nu lutade hon sig mot mig, men jag beslutade mig för att låta henne kämpa lite till. Thomas, viskade hon på drottningens engelska. Vad är det som händer? Chauffören hade öppnat bildörren och stigit ner på den röda marken. Männen med automatvapen omringade bilen. En av dem öppnade framdörren på passagerarsidan och sa något åt tolken med hög och kommenderande ton. Den spensliga unge mannen höjde händerna ovanför huvudet och klev ut ur bilen han också. Jag hörde hur en av vakterna i sätet bakom oss gjorde en mantelrörelse med sitt vapen. Ett plötsligt blänk av metall träffade mina ögon. Det var första gången jag kände obehag inför situationen. Det är ingen fara, sa jag och försökte låta samlad. Ali ordnar det här. Även den bakre passagerardörren öppnades på vänster sida av bilen. Den franska delegaten, Marguerite, som satt närmast suckade demonstrativt och steg ner på marken. Den torra hettan förintade de sista resterna av kupéns luftkonditionerade fuktighet. Det röda dammet svepte över läderklädseln som ett flortunt täcke. Vad är det frågan om? Sa fransmannen med sin nasala röst. Han lät genuint indignerad. En lång man med mycket rak näsa och höga kindknotor ställde sig utanför min bildörr och stirrade på mig. Hans svarta ansikte kom mycket nära mitt. Ena ögat korsades av röda strimmor, som om han nyligen fått ett slag. Han höjde sitt automatvapen och knackade med pipan på fönsterglaset. Rymden bakom honom var vit och sönderfrätt. Luften vibrerade i hettan. Rädslan grep mig med ett struptag runt halsen. Vad ska vi göra? Viskade Catherine. Vad vill de här männen? Bilden av Annika rann genom mitt medvetande. Hennes stora ögon och hår som regn. Visa sin makt, sa jag. Oroa dig inte. Gör som de säger så kommer allt att gå fint. Den långa mannen öppnade dörren på min sida av bilen. Dag 1. Onsdag 23 november. Kvinnan låg översnöad i skogsbacken, ett 20-tal meter bakom daghemmet. Ena stöveln stack upp i snön som en